Vi förflyttar oss till 29 kapitlet hos Jesaja. Där jag tror att han faktiskt uttalar ord över Israels folk som skapar den blindhet som Herren syftar till. Jesaja 29:9. Häpna och förundras, stirra er blinda, jag var blinda. De är druckna men inte av vin, de raglar men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höllt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ja, underbara och förunderliga. Det visas vishet skall förgå, det förståndigas förstånd skall förmörkas. Nu är vi tillbaka i det första bibelstudiet vi hade om visheten. Där den mänskliga visheten alltså är någonting som Gud vill slå ner. Och hans syfte är också klart. Han ska göra underbara ting med detta folk. Ja, underbara och förunderliga. Han ska göra det ännu en gång. Och det där syftar ju alltså på uttåget ur Egypten. Ännu en gång ska Gud bringa frälsning. Och det ska bli något alldeles extra. Men vägen dit handlar om att det visas vishet ska förgå och det förståndigas förstånd ska bli förmörkat. Och det ser vi ju när Jesus står där. Han som är den utvalde inför Israel. Vilka är det som angriper honom? Vilka är det som inte ser vem man är? Jo, det är teologerna. Det är de skriftkunniga. Gud är ute efter att bevisa att det inte räcker med boklig lärdom. Det är inget fel. Men den stund vi tror att det räcker med det, så är vi ute på helt aviga vägar. Utan här betonas just detta att Guds ande måste vara över oss, att Guds vishet måste finnas som en levande ström i våra liv. Och vi kikar igen i första Korinthierbrevet 2, 7 versen. Vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men nu så grundlägger alltså Gud Jesu offergärning. Fadern grundlägger sonens offergärning. Och den vishet som han handlar efter är fördold för människorna, just därför att det här offret ska göras. Vi ska läsa en liten passus i Uppenbarelseboken i det första kapitlet, 7 versen, där det heter om Jesus vid hans återkomst. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. När han kommer så kommer alla jordens stammar att jämra sig. Och varför gör de det? Jo, därför att de alla står med skuld. Israel inför den utvalde, hedningarna inför det utvalda folket. Romarbrevet 11:32 igen. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mycket mer. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Därför att när han gör det, då är omvändelsen fullbordad. Då kommer Israel i rätt förhållande till Messias, till Kristus. Och hedningarna kommer i rätt förhållande till Israel. Zakaria beskriver ju, som de flesta av er känner till väl, just Israels omvändelse vid tidens slut. Zakaria 12:10. I det trångmål som folket kommer i på slutet, så öppnar Herren ögonen på Israel. Om det handlar om att han faktiskt står synlig framför dem, eller om det är en annan process, det vet vi inte. Men det står så här: men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som han sörjer endesonen, och de ska gråta bittert över honom så som han gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet ska sörja var släkt för sig. Om vi backar lite grann i 12 kapitlet i 3 versen. Vi kan läsa från början. En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också judar ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den, och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Jesus säger så här med ett citat ifrån Jesaja, att en sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Han är hörnstenen som inte blev igenkänd av byggningsmännen. Jerusalem är inför hedningarna en hörnsten på samma sätt. Hedningarna kommer att försöka ta staden, och det har vi ju redan sett många exempel på. Det handlar också om avund och förkastelse. Det är ju intressant att se att ersättningsteologin uppstår ju i samma ögonblick som den tidiga kristna kyrkan upplever sig som utvald i förhållande till Israel. Det är vi som har tagit över utkårelsen. Och med den tanken följer judeförföljelsen. Men när Herren kommer tillbaka, så står alltså Israel där med en stor överraskning. Alltså, det var du i alla fall. Och hedna folken står ju också med en stor överraskning. Därför som Zakaria säger i 14 kapitlet som vi läste igår: Jesus kommer när hedna folken tillsammans försöker ta Jerusalem ifrån judarna och kanske också utrota folket slutgiltigt. Då står Herren där på Olivberget, och han kommer för att rädda sitt eget folk. Vilken överraskning. Vilken kris. Ja visst. Herren har gjort alla till olydnadens fångar för att förbarma sig över alla. Det betyder inte att frälsning blir obligatorisk. Men det betyder att Gud har en överväldigande god avsikt med det han gör. Och vi kanske får säga ett lite provisoriskt slutet gott, allting gott. Vi håller för att denna tidens lidanden ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Romarbrevet 8:17. Men här behövs ju försoning. Här behövs en försoning mellan Israel och konungen. Och det behövs en försoning mellan hedningarna och konungen. Och hedningarna behöver också försonas med Israel. Och när vi talar om utkårelse och Guds avsikter med utkårelse, så tycker jag berättelsen om Josef är som ett grundläggande mönster. Han som blev utvald av sin far och fick en lång livklädnad, vilket de andra inte fick. Och han hade drömmar där han drömde om att de andra stod och bugade inför honom. Och bröderna blev ju avundsjuka så de var gröna som mossa i ansiktet. Och till sist så funderade de på att slå ihjäl honom i vanlig ordning. Men istället så sålde de honom som slav till Egypten. Och han går igenom stora svårigheter innan Herren till sist upphöjer honom. Han går verkligen en vandring genom dödsriket för brödernas skull. Men sen kommer ju bröderna så småningom och vill köpa mat. Och de känner inte igen honom, och ni kan hela historien om hur han latchar lite med dem och sätter dem lite grann på det hala så att de ska bli lite nervösa. Men till sist så talar han om för sina bröder vem han är. Vi slår upp 45 kapitlet i Första Mosebok. Första Mosebok 4:5. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla dem som stod omkring honom. Han ropade: gå ut härifrån alla. Ingen fick stanna inne hos Josef där han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde det också. Och Josef sa till sina bröder: jag är Josef. Lever far än? Hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till dem: kom hit till mig. När de kom fram sa han: jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit för er. I 2 år har det nu varit hungersnöd i landet, och det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit för er för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit, utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Skynda er hem till far och säg till honom: så säger din son Josef. Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner till mig. Dröj inte, du ska få bo i landet Gosen och vara nära mig med dina barn och barnbarn, dina får och din nötboskap och allt som tillhör dig. Detta är förlåtelsen. Och det är förlåtelse i en situation där förlåtelsen uträttar något. Det gör ju inte förlåtelsen alla gånger, utan ibland så blir det bara en fånig självklarhet. Men här är det inte självklart på något sätt. Här står hans 11 bröder som olydnadens fångar. Josef kan slå ihjäl dem allihopa. Det är bara en handrörelse. Så är det slut med dem. Men han avstår från att använda sin makt. Och han till och med säger: det var inte ni som sålde mig hit, utan det var Gud som skickade mig för er. Ni ska kallas Herrens präster, läste vi hos Jesaja. om Israels folk. Ja, varför det? Jag tror helt enkelt att det är så att Israel ber Herren att han ska förlåta hedningarna för det som de har gjort mot Israel. Och det behöver återigen inte betyda någon obligatorisk frälsning. Men tänk er Tysklands folk uppstått från de döda. Alla judar som drogs till gaskamrarna. Så står där och ber Herren att han ska förlåta. Utlänningar ska bruka era åkrar och bygga upp era ödelagda städer. Jag tackar för det. Israel har ju skingrats över jordens yta för sin egen synd. Det är sant. Men Israel har också skingrats över jordens yta för hedna folkens synd. Och om vi går tillbaka till Jesaja 61. Så tittar vi på 7:e versen där. För er skam ska ni få dubbelt igen. Och det som förödmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land. Evig glädje ska de få. Och jag tror att när den här milstolpen är passerad så är avundens problem ur världen. Då har alla fått gråta bort synden. Och Herren ska avtorka alla tårar som det står i Jesajas 25 kapitel.